En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av Stödvinnen.se, åldersgräns 18 år.
In the supermarket you have eggs, class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others, and some give you better on it.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Wait, now look at me when I talk to you.
Your job is to tell the truth.
God fredag och mycket varmt välkomna till Sillypodden. Det första Sillypodden efter januarifönstret 2024. Ett av de januarifönster som väl går till historien som ett av de mest händelsefattiga vi har haft i mannaminne. Makoto Asari heter jag som sedvanligt sitter här i programledarstolen med mig, Kasper Ljungström. Har vi hämtat oss från gårdagen?
Ja, man börjar väl så sakteligen göra det, men det var en lång dag utan att det egentligen hände någonting.
Ja, eller vissa saker hände ju. Vi kommer ju in på det här givetvis. Innan vi gör det så får vi tacka för visat intresse under gårdagen på den sedvanliga uppesittarkvällen. Om ni mot förmodan är intresserade av att missade den och vill titta om, så tror jag till och med att den finns i någon form av reprisform på YouTube. Men vem sätter sig och kollar på det 6 timmar i efterhand? Kanske finns folk som gör det och frågar om det
ska ibland också.
Nej, verkligen inte, vi dömer ingen. Men det finns i alla fall, om det skulle vara så att det finns någon som missade det. Ni som var med igår, stort tack för visat intresse och sedvanligt trevlig afton. Med det sagt så går vi väl till det stora som hände igår. Ja, det var väl ungefär någon timme innan transfer deadline. En transfer deadline som då inte rörde just den här specifika situationen. Som David Ornstein och The Athletic basunerade ut att Lucas Bergvall gjort sitt val. Alltså inte väljer Barcelona, väljer Tottenham Hotspur. Där han då förväntas göra klart med dem under dagen här idag. Han kanske till och med är klar och skrivit på papper när ni lyssnar på detta. Det är ju trovärdiga uppgifter som gör gällande att han ska vara där och,
ja,
och göra klart allt.
Han har ju synts på bild framför ett flygplan, så att han är väl där i liksom under inspelning här och nu, tror jag väl.
Ja, precis. Och då ska han väl göra klart med allting. Och det ska ju då ha varit Tottenhams sales pitch egentligen som fick honom att ändra sig, med Ernst Postecoglou, med Dejan Kulusevski, med hela den sportsliga ledningen där och allting. Där de på något sätt visade för Bergvall att jo, det är nog här du har din allra störst möjligheter att nå toppen om du kommer till oss. Han är ju den enda som kan veta vad som är rätt val för honom, givetvis. Men om vi tittar på det utifrån, vad tycker du om valet, Kasper?
Det är det som är problemet lite, att det blir väldigt svårt att titta på det utifrån. Jag har ju alltid liksom sagt att det kanske är vägen in i ett, alltså den snabbaste vägen in i ett A-lagstrupp som är det bästa alternativet för Lucas Bergvall. Du har ju varit mer åt Barcelona-hållet. Men jag menar, det är lätt för oss att sitta här och peka vilken klubb är störst, vilken klubb har flest titlar och så, och säga det är klart han ska gå till Barcelona. Men det finns ju så mycket andra faktorer som spelar in. Tottenham är ju en otroligt välmående klubb för stunden. Det är ju inte Barcelona, de har ju en tränare som ska lämna, och då vet man inte riktigt vad som kommer och vad som väntar. Så att det är klart att sådana faktorer väger in enormt mycket mer än vad det gör för oss att bara sitta här och säga vilken klubb är störst, vart borde han gå. Så att, ja, men med facit i hand så tycker jag nog ändå att så här, jag hade nog i hans sits med de liksom aspekterna som jag vet om tagit samma beslut. Jag hade nog inte valt Barcelona i dagsläget.
Och återigen, du är helt rätt inne på just det här med att det är så otroligt svårt och vanskligt att sitta här och spekulera i vad man själv hade valt i det här läget och så vidare. Det är inte vi som har blivit liksom, ja, i rampljuset för hela globala Sillycirkusen, vilket Lucas Bergvall då, denna numera 18 år. Grattis Lucas Bergvall, vill säga, på 18-årsdagen. Den är ju idag. Otrolig 18-årsdag han har verkligen där i London. Det är inte som att han kommer att ta första kvällen på krogen, om vi säger så.
Nej,
det är inte det som
det
är
väntat inte
för Lukas Bergvall i samband med 18-årsdagen.
Det är mer restriktivt firande, känns
som, för vissa andra. Ja, nej, så blir det helt annan form av firande och jättestort såklart. Kul för Djurgården såklart med transfersumman som de får in också. Det pratas ju om en bit över 100 miljoner kronor när man räknar in alla bonusar och allting. En ganska bra bit av 100 miljoner kronor också. Och ja, det är en häftig försäljning och ett häftigt steg. Och det säger ju en del att han är ju till A-laget. Mm. Han värvas in till sommaren.
Ja, precis. Han ska ju ansluta till A-laget och försöka göra sig redo för att slå sig in i Premier League säsongen 24-25. Så det blir väldigt, väldigt spännande att se.
Ja, otroligt spännande. Och jag förstår, just det här med att Barcelona inte har en tränare klar. Mm. Påverkar nog ganska mycket, för det kan dyka upp en tränare och säga, men jag är inte intresserad av Lukas Bergvall.
Nej.
Han vet att Deco, som är den som kanske varit mest drivande i det här, han kanske inte är kvar.
Nej.
Vem vet? Så att det finns mycket osäkerhet på den fronten som säkert gör att, men det måste ha varit ett väldigt svårt beslut oavsett, kan jag tänka mig.
Jag menar, det blir en svår tid för honom oavsett nu, för nu vet han ju om att så här, okej, men nu har jag valt bort både Eintracht Frankfurt och framförallt Barcelona. Nu kommer det finnas en enorm press på mig, för det är inte vem som helst som kliver in och väljer bort FC Barcelona när de är intresserade, så att ja, vi får hoppas att han kan hantera pressen, för det kommer finnas en rejäl press på honom.
Det blir väldigt spännande. Om vi går till det som har liksom konkretiserats och blivit övergångar under då deadline day. Några av dem som är värda att notera: Armando Broja lämnar ändå Chelsea till slut. Gör det på ett lån till Fulham, som presenterade honom sent efter deadline. Det är ju så att då får man ju hålla på med deal sheets och allt möjligt, och presentationen måste ju inte ske så länge papperna är inskickade i tid. Och i Brojas fall så dröjde presentationen till långt in på småtimmarna. Men det är ju, ja, Fulham ville ha en forward. Chelsea vill liksom, alltså Broja funkade inte riktigt i Chelsea. Nu får de ju inte någon större transfersumma, och jag tycker hela sättet lånedealen är skriven på indikerar att Chelsea ändå hoppas lite att han ska liksom lyfta och kanske den göra nytta i Chelsea nästa säsong.
Ja, jag tycker väl, det har väl spekulerats, det har väl framkommit lite uppgifter om att det ska finnas någon slags uppgörelse mellan Fulham och Chelsea där det går en slags gräns vid 10 matcher för Broja, att om det blir mer än 10 matcher så måste Fulham betala en låneavgift på 4 miljoner pund. Blir det mindre så behöver de inte betala någonting.
Är det inte till och med tvärtom?
Hur tänker du då?
Vad jag har läst, eller jag kanske har läst helt fel, eller tänker helt fel att det är tvärtom på något sätt.
Nej, jag tänker att
det är det rimliga.
Ja,
det är
exakt
det rimliga.
Ja.
Men samtidigt, då har alltså, om han inte spelar några matcher, så har han suttit där och inte gjort någonting i Fulham. Chelsea får inte en krona för det.
Och det är här skon klämmer lite för mig. För att, vad, om jag frågar dig här nu, vad är liksom grundtanken till ett lån? En utlåning av en spelare?
Antingen att du vill bli av med spelaren och den köpande spelaren inte kan få fram pengarna för att köpa loss honom. Alternativt att du lånar ut för att han ska få utveckling.
Mm.
Eller för att du inte hinner få ihop något annat i sista sekund av ett transferfönster.
Men liksom grundtanken med att låna ut en ung spelare till en annan klubb som inte platsar här nu, det är ju att han ska få speltid, han ska få utvecklas. Och såna här typer av uppgörelser där man sätter någon slags press på Fulham att inte spela spelaren tillräckligt mycket, för då kommer de behöva betala massa pengar. Det blir ju kontraproduktivt på så sätt att nu kommer de ju behöva vara restriktiva. Säg att de ligger i mittenskiktet med 5-6 matcher kvar att spela. Då kommer de ju inte spela Broja, för att vad tjänar de på det? De har liksom sportsligt kanske inget att spela för. Och Broja, de behöver betala massa pengar om Broja gör det bra. Så att det blir en kontraproduktiv affär här, tycker jag. Men ja, det är väl skönt för dem att få röra på sig så sätt. Så att
jag sitter här och läser på lite just nu om det är som jag sa. Jag var inte helt ute och cyklade, det är åt andra hållet.
Det är åt andra hållet?
Det är åt andra hållet. Om han spelar matcher, då blir det gratis.
Aha, ja, men det precis. Då är det ju, för det är ju det rimliga. Då får jag bara glömma allt jag sa.
Ja, för det där du pratar om, den klausulen har man ju sett förut. Mm. Och det var ju den som gjorde att hela den här Griezmann och Barcelona och Atletico-historien blev så helt bizarr när han bara spelade 45 minuter per match en hel höst. För att Atletico inte ville betala.
Då får jag krypa till korset här.
Ja, men det är rimligt efter en 6-timmars lång sändning och en hel deadline day. Att man, och det är ändå underligt för Chelsea. Så att om Broja blir lyckad som får Fulham honom gratis. Så Broja är ju den som får pressen nu.
Mm.
Men det är mot Fulhams olja.
Ja, det är å andra sidan bra då. Att så här, de gynnas ju av att spela honom. Chelsea gynnas av att han får spela mycket. Så här, så att det...
Ja, men alltså, jag kan se logiken med Chelsea. Men det signalerar också att de har en tro på honom fortfarande. Mm. Att det som Pochettino sa om att han är absolut världsklass och sånt. Att det finns någon form av rim och reson i det. För det betyder att om han gör succé i Fulham, då kommer han tillbaka till Chelsea. Då ingår han i planen nästa säsong. Om han inte gör det, då har du catchat in 4 miljoner pund och sen så kan du försöka hitta en ny köpare efter det.
Mm.
Så att det är väl det de resonerar med. Sen förstår inte jag riktigt behovet av panikart att skeppa honom. De har bara Nico Jackson som är renodlad på den positionen.
Ja, men vi ska inte glömma bort en Kunku som...
Ja, men ändå mer än 10 egentligen.
Mm. Mm.
Cole Palmer har ju för sig spelat på topp också för dem i vissa matcher. Även om inte de
det är uppenbart att väldigt många spelare går före Armando Broja.
Ja,
som kanske inte naturligt är spelare där.
Fulham har väl i och med detta då skeppat Carlos Vinicius till Galatasaray. Mm. Turkiska fönstret är fortfarande öppet. En av de mest så här, ja, väntade övergångarna man kan tänka sig i efterdyningarna av Fulham värvar Armando Broja.
Dyker alltid upp någon sån Galatasaray.
Men det är ju det, det. Nu kommer Galatasaray för Fenerbahce och Besiktas och de att plocka Dana Demirspor och allt vad det är. Trabzonspor. Plötsligt dyker upp lite spelare varstans.
Mm.
Det är så det brukar bli efter då det stora inom citationstecken fönstret stängt.
Mm.
I övrigt så har det varit lite drama också vid transferfönstrets stängning. Är Pablo Fornals klar för Betis eller inte?
Ja, just nu är han ju det. Det är ju otroligt stökiga tider i West Ham. Pablo Fornals har ju någonstans hittills sluppit den värsta vågen. Den har ju drabbat Said Benrahma snarare som...
Vi kommer till Said Benrahma. Först vill jag veta, är Pablo Fornals...
Ja, Pablo Fornals är inte klar. De flyter ihop lite. Alltså det hela ska ju, enligt uppgifter, bero på att det var IT-strul på West Hams kontor när liksom dokument och annat skulle fyllas i och skickas in. Så att just nu så är varken Said Benrahma eller Pablo Fornals... De är fortfarande West Ham-spelare just nu.
Benrahmas fall ska det ju helt ha kraschat.
Ja.
Och där ska ju Lyon vara rasande.
Fullt förståeligt.
På att West Ham inte ska ha gjort sitt jobb med att skicka papperna i tid. Benrahma var ju på plats med Lyon-kläder på sig.
Ja.
Och där bara att då IT-strulet ska ha gjort att Benrahmas fall. Och i Fornals fall så finns det dock någon form av ljusglimt. För man tror att den här ändå är i hamn.
Ja, man har någon slags tro på att det ska kunna gå att göra en uppgörelse med
alltså, Betis har ju registrerat honom.
Ja, exakt.
Han är registrerad i La Liga.
Mm.
Och på det sättet att det ska väl ändå, där finns det någon form av annan lösning, exakt, på horisonten. Men Benrahma är ju helt off.
Benrahma är helt off. Och som du sa, Lyon, fullständigt vansinnig. Jag släppte ett statement här kort efter deadline. Där de skriver att de är oerhört besvikna på West Hams hantering av det här. Och att West Ham inte har skickat in rätt dokument eller fyllt i rätt uppgifter. Trots liksom flertalet påminnelser. Och Benrahma framförallt blir straffad i det här. Han har ju velat lämna klubben ett bra tag nu. Nu var det liksom på gång att han till slut skulle få lämna, men han blir kvar och var han arg innan och tog ett dumt rött kort för att visa sitt missnöje mot Bristol City, då kan man nog tänka sig vad som kommer hända om han får kliva ut på den där planen igen.
Man kan aldrig ta mer än ett rött kort i en match i alla fall, för det är alltid någonting. Ja. Två röda kort. Nej, det är tråkigt för Said Benrahma, det är väl det man kan konstatera som då såg fram emot den här flytten till Lyon. Tråkigt för Lyon som ändå behöver all hjälp man kan få, sett hur säsongen sett ut hittills.
Ja, sen alltså så här, det är klart att uppgifterna om IT-strul, ja, det är väl vad det är, men jag menar, West Ham värvar inte en ytter det här fönstret. Två utav yttrarna var på väg bort ur en redan liksom tunn trupp. Ja, att det då ska börja strula med datorn så att båda värvningarna blir kvar.
Vadå, är du konspiratorisk?
Ja, nej, jag bara lyfter tanken att så här...
Fornals var ju ändå där. Ja, och i London på London Stadium och spelar gången.
Jag bara lyfter tanken att det är någon som kan liksom ha klickat på control alt delete lite av liksom det jag tror det är någonting som liksom klämmer skonklämmer
lite. Det är IT-strul, men jag väljer att inte försöka starta om datorn.
Mm, exakt så.
Ja, men det är ju bara badboll här. Vi kan nog vänta ett tag. Det kommer säkert lösa sig snart.
Det åtminstone i Fornals fall, Benrahmas fall, så där är det totalt kört.
Ja, den är helt borta. Men Fornals ska ju vara just IT-strul då, som är. Och det är ju en ny nivå av den havererade faxen.
Ja.
Om det skulle vara så, måste man ju säga.
Och samtidigt kliver West Ham ut på London Stadium. Spelar 1-1 mot Bournemouth för en hädisk insats igen.
Hädisk insats. Ja. Calvin Phillips fick en kalasstart på sin nya tid i West Ham.
Jag har sett att många väljer att beskylla honom för målet där som Bournemouth gjorde. Det var en slarvig hemåtpass, men jag tycker snarare att det är Kurt Zouma som ska ta skulden. Jag tycker inte det går att lasta Calvin Phillips speciellt mycket för den, men så att ja, tuff start såklart med 1-1 mot Bournemouth, men målet tycker jag inte han ska ha så mycket skuld.
Nej, det, men som sagt drama då kort därefter i alla fall. David Moyes hade väl ingen aning om vad som hade hänt där.
Nej,
det var full fokus på både Cherries hemma där. Och ja, det blev som det blev. Vi får se hur det blir för den. Alltså, oavsett, Betis kan vi säga var väl ett av de mest aktiva lagen under Deadline Day. De presenterade Jimmy Avila, en spelare som absolut, han är kanske några år och några skador ifrån sina absoluta glansdagar. Den här första säsongen han hade i Osasuna när han flyttade från Oeska, den var alldeles fenomenal. Sen kom ju tyvärr långtidsskadan. Han har ändå pytsat in en del baljer förra säsongen och förra. Den här säsongen har han inte riktigt glimrat i Osasuna. Däremot Real Betis, om det är någon klubb som är bra på att maximera en spelare man tror är slut, som man vet har spetsegenskaper, då är det ju Betis i sånt fall. Och det är Jimmy Avila, är en sån spelare som skulle kunna vara explosionsartat.
Ja, verkligen.
Där tillbaka där.
Och de plockar ju in Cedric Bakambu också från Galatasaray. Så att de var aktiva under sista dagarna här. Det var spännande värvningar overall.
Också en otroligt rolig värvning, just Bakambu tillbaka i La Liga. Han var ju väldigt fin i Villarreal. Villarreal inte lika pigga. De plockade in Bertrand Traoré.
Så är det.
Ja, inget ont om Bertrand Traoré på så vis. Men det är inte riktigt vad de behöver för att rädda det där kontraktet och liksom lyfta, det känner jag.
Nej, så är det ju verkligen. Han har ju inte överhuvudtaget spelat fotboll knappt den här hösten som har varit. Och,
han sprang runt med kaptens bindel på AFCON i alla fall.
Bertrand Traoré. Där gjorde han ju det liksom.
För Burkina Faso.
Det var helt okej i spelaren där. Men nej, det är ingen toppenvärvning.
Ja, vi får se om det kanske visar sig vara ett succé ändå det där. Villarreal som behövde all hjälp de kan få. Deras läge, vi nämnde Lyon förut. Ska ju säga att de fick ju en värvning i hamn, Orel Mangala som kommer in. Inte så lyckad i Forest som kanske Forest hade hoppats på. Man värvade honom från Stuttgart, han var strålande. Får ändå en ganska rejäl summa för honom. Nu är det ett lån med någon sorts ganska rejäl första summa som därefter fördes upp med lite mer pengar, men Lyon investerar ganska rejält i Mangala och det är ju en spelare som kan liksom förnya deras mittfält, förstärka deras mittfält på alla sätt och vis och bli en viktig kugge för dem här framöver.
Och det är framförallt bra att de agerar i det läget som klubben befinner sig. Lyon har inte alls råd att vara här nere överhuvudtaget. De måste spränga banken för att lyfta nu. De är ju på kvalplats neråt fortfarande. De har ju haft det riktigt tufft hela säsongen, så att ja, det måste börja lyfta nu helt enkelt.
Och de värvar honom från Forest. Ett Forest som har det här poängavdragshotet hängande över sig. Men som ändå då investerar lite. Chuba Akpom blev det ingenting av i slutändan. Det snackades ju om en del av Forest-fansen ville inte alls att de skulle gå för Chuba Akpom i det där läget, stackaren. Mats Sells blev det däremot från Strasbourg. Matt Turner och Odysseas Vlachodimos var inte bra nog under hösten. Har inte varit bra nog överhuvudtaget. Har spelat bort första spaden till varandra mer eller mindre under hela första halvan av säsongen. Trots att de båda värvades i somras. Och ja, Nuno Espirito Santo kände att jag måste ha en målvakt. Och då blir det rutinerade Mats Sells. Som väl säkert kommer att ta första platsen i målet ganska omgående. Vill lägga till att Pablo Fornals enligt transfermarkt är officiell.
Men
jag tror ju den också kommer bli av.
Ja, det är mycket som talar för det.
Vi får väl se hur det blir exakt där. Jag har sagt Forrest värvade i alla fall honom. Gio Reyna har ju kommit in, men det var lite tidigare. Det var inte riktigt på deadline day så att säga.
Nej, men den här Mats Sells-värvningen togs ju inte heller emot jätteväl. Alltså, klubben har ju de riskerar ju poängavdrag för att ha spenderat för mycket pengar på framförallt kanske värvningar i Forrest fall. Och då fortsätter man ändå plocka spelare. Det har ju liksom inte mottagits jätteväl av fansen som känner att ja, men vad är det här? Vi ger oss bara våra sanktioner här och nu. Liksom. Det, ja.
Så snälla, sätt stopp för det här. Högre makter.
Det är ju...
Det räcker med 44.
Svårt att hitta någon slags identitet när man bara agerar som ett bemanningsföretag. Så är det ju.
Bemanningsföretaget Forest, ja. Kommer ju på att det här är ju faktiskt också, det har ju hänt en del när man ändå tänker att Jona Kosiasaris officiella presentation för Bayern München var ju faktiskt också på deadline day, fast tidigare under dagen. Den svenska talangen, Bergvall är ju faktiskt inte officiell än, det ska vi också lägga till. Men alltså Kosiasaris presenterad av Bayern München, AIK så får en god slant för honom också. Jättespännande flytt såklart. Han går ju till Bayern Münchens campuslag, så att säga, akademilag till att börja med. Och det är där den är presenterad för.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Vi hade ju en annan svensk talang som blev klar igår. Isak Vorall blev klar för Frosinone.
Jag trodde ju du skulle säga att Ayam Oso blev klar för Cadiz. det var ju den vändningen jag gick igång mest på under den.
Ja, men talang, så långt vill jag inte sträcka mig på Ayam Oso.
Men svensk i Cadiz?
Ja.
Det har något.
Men, jag känner bara att ditt Cadiz älsk. Jag kan inte matcha det.
Nej, men de har ju verkligen gjort sitt bästa för att ändå kompensera för att Alvaro Negredo blev släppt. vilket jag tycker är... Ja. Det var en sorgens dag. På så vis. Enes Ünal kan man väl nämna också. Bournemouth som har varit väldigt beroende av Dominic Solanke i anfallet och poängproduktionen. Enes Ünal är en notorisk poängspelare. Har sina ups and downs såklart, absolut. Men högt marknadsvärde egentligen. Andoni Iraola, han kan La Liga. Jag tror att det där kan bli ganska bra för dem.
Ja, bra. Alltså det kommer ju framförallt bli mycket bänk för honom. Man kommer ju fortsätta lita på Dominic Solanke som ju gjorde mål igår igen. Han värvas ju, skulle jag tro, som en rak ersättare till Kiefer Moore som backup. Kiefer Moore som gick till Ipswich i Championship.
Helt annan spelartyp.
Ja, verkligen helt annan spelartyp. Men jag menar... Det finns ingen anledning att försöka liksom få in honom och sabotera för Solanke där fram, utan det är, han kommer nog få rikta sig in på att spela, på att vara backup här i inledningen av sin tid i Bournemouth.
Adam Wharton till Crystal Palace kan man nämna också. Palace som var nere i Championship och fyndat, eller?
Ja, det tycker jag verkligen. Eller fyndat och fyndat.
Det är ju det är dyr värvning.
Det är ju 19-åring för 22 miljoner pund. Så att det är dyrt, men det säger ju också någonting när en klubb som Crystal Palace hostar upp 22 miljoner pund för en 19-årig mittfältare från Blackburn. Då vet man ju att det finns ruskigt mycket talang där och ruskigt mycket att hämta. Så att det blir väldigt, väldigt kul att se hur han kan utvecklas i den miljön.
Andra noterbara värvningar från dagen. Baldanzi från Empoli till Roma, unga offensiv mittfältare. Återigen en Cadiz-värvning att lyfta. Samma Seko från Hoffenheim till Cadiz. Blir spännande att se honom. Jeremina kastas av Fiorentina till Cagliari. Lite anmärkningsvärt kan man tycka. Även om Jeremina inte riktigt är den glatt dansande landslagsbacken Jeremina någon mer på samma vis. Inte alltid glatt dansandes. Hetsande dansandes kanske snarare.
Men för att återgå kort till Roma där, som du pratade om. Jag tycker de gör ett toppenfönster. Alltså de får in Tommaso Baldanzi som är... Ja, men spännande. En spännande spelare. De får in Angelinho från Galatasaray. Ja. Vänsterback som var riktigt bra under sin tid i Leipzig, men som kanske inte riktigt har fått den utveckling man trodde. Men nu har han kommit tillbaka till toppfotbollen och där gör man ju det väldigt bra. Och så Dean Huijsen såklart på lån från Juventus, en stor talang. Så att jag tycker de får väl godkänt här i Roma.
Sen har de också sparkat José Mourinho under det här fönstret.
Ja, det är det största utropstecknet såklart.
Det är en aspekt i det hela. Ja. De fick behålla Dybala ännu ett fönster. Det kan man väl ändå slå fast. Det var ju inga rykten.
Frågan är om vi kommer få höra om den där klausulen även nästa fönster.
Du, vi kommer nog få höra om den klausulen redan nu i februari, mars. Ja, det kommer vi. Visste ni om att Dybala... Klassiskt. Ja, de tappade ju, eller lånade ut Marash Kumbulla också till Sassuolo. Noterbart, jag trodde mer om Kumbulla faktiskt när de värvade honom en gång i tiden. Lite fler svenskar som har rört sig. Kasper Karlsson till Bologna. Vi har ju Hampus Findell som är klar för Eintracht Braunschweig. Flera svenskar som har lite rört på sig under det här deadline day. Finns det så mycket mer att lägga till om det som hände under gårdagen i frågan? Det var inga toppklubbar, alltså de absoluta toppklubbarna som gjorde någonting.
Nej, och det blir så liksom att när toppklubbarna i Premier League inte har utrymme att spendera, ja, då kommer det inte finnas jättemycket pengar för klubbarna på nivå 2, nivå 3, nivå 4 heller att spendera. För det är ju någonstans liksom översta hyllan av den här spiralen som behöver... Du behöver sippra ner pengar någonstans, och när de inte kommer, ja, då är det inte jättemycket som kommer hända. Så är det.
Och det ska vi komma ihåg också, att Broja är ett lån. Inall är ett lån. Det är Forrest som köper loss säljs då. Wharton till Palace. Palace har väl ändå liksom haft lite fritt kapital där att jobba med, man, uppenbarligen då. Sen vet jag att det finns väl, man funderar lite kring, okej, okay, hur kommer det här påverka Chelsea att de bara lånar ut Armando Broja och inte gör något annat i utväg? Newcastle tappade ju ingen i slutändan. De får inte någon inkomst på att de lånar ut Isaac Hayden till QPR.
Nej.
Vad kommer det innebära för dem till sommaren? Och hur snabbt kommer de behöva lösa försäljningar för att de ska räknas in i rätt bok? För att är det, om du gör dem innan 30 juni så kommer de att räknas in på den här säsongen, och då kan du på något sätt liksom hålla dig på rätt sida med FAs ekonomiska reglement och även Financial Fair Play, hur vissa klubbar gör fast då. Så att där kan vi nog få se ganska tidiga saker ske i sommar när du har klubbar som måste sälja. Och då är frågan, vilka klubbar har då råd eller intresse av att köpa innan 1 juli?
Ja, det blir ju en väldigt spännande sommar. Man brukar ju säga liksom att när det går... Ja, när det inte händer så mycket på vintern, då brukar det istället hända väldigt mycket mer på sommaren. För då är det liksom klubbar som rustar upp. De gör sina grundläggande arbeten under den här månaden. Att så här, vad vill vi ha när luckan kommer framöver? Så att, men just det som du pratar om, det finns inte jättemånga köpare där ute just nu. Regelverken har visat att de faktiskt gäller, och att de gäller alla klubbar. Så att det blir oerhört spännande sommar att följa.
Alltså om jag var till exempel Liverpool nu, som sitter i en lite bättre sits, alltså man kan säga vad man vill om FSG, och de har många gjort, men de har ju uppenbarligen skött saker rätt, att de har hållit i plånboken hårt. Det är ju det som också på något sätt har möjliggjort att de sitter i en sits just nu där de kanske faktiskt kan spendera. Såklart att det möjliggjordes av att de inte fick Moises Caicedo också.
Eller Jude Bellingham.
Eller Romeo Lavia. Ja. De ville spendera, men de kunde inte. Så är det också såklart. Var ju lite roligt när Klopp fick frågan om det. Ja, vi ville ha Bellingham, det blev inget av det. Vi ville ha Caicedo, han valde Chelsea. Lavia, ja. Var liksom punkt. Ja. Men de har ju då ett ganska bra förhandlingsläge, för att de kan ju skambuda. Men om de ser vissa spelare i klubbar som måste sälja och är i panik där runt. 26-27 juni.
Ja, det är klart.
Dra ett litet skambud på Alexander Isak.
Ja, det är alltså, en dum tanke, det är absolut inte. Det är ju, det
för
är
de
så
har
ju
utrymme att göra det. De har utrymme att kunna lägga den investeringen i det här räkenskapsåret. De kanske till och med vill göra det. För att då ha utrymme att göra annat efter det. För att Liverpool har ju, och då gäller det också att få klart med en ny tränare väldigt fort. Drömscenariot är nu när man vet att Klopp ska lämna, har den nya tränaren presenterad och klar i mars, april, så att den får börja, ja, den kommer kanske vara upptagen med annat innan dess då. Ja. Men likväl att då kan du fortfarande pejla med den tränaren. Är det här en spelare vi ska ta in liksom, och så vidare, och börja bygget tidigt även om tränaren inte är på plats och klar.
Så det är inte ju... bara tränare heller, utan det är ju liksom sportslig...
Ja, det är den lilla biten också kanske.
Ja, och den pusselbiten är väl nästan viktigare att lägga här och nu. Ja, kanske inte viktigare, men den är minst lika viktig i alla fall, att liksom få en sportchef på plats som kan börja arbeta tidigt för att utnyttja situationen.
Verkligen. Vi får se vad det blir av det. Det var väl lite snack om Staiten, va?
Det har varit lite snack. Det ska inte finnas något konkreta diskussioner. Och för er som inte vet vem Tim Staiten är, så är det ju han som är sportchef eller teknisk direktör som det heter, i West Ham just nu. Det ska inte finnas några liksom förhandlingar och så. Han ska vara glad i West Ham, men det är klart att om Liverpool kommer att knacka på dörren med Xabi Alonso som tränare, då är det klart att det lockar alla.
Ja, det blir intressant att se. Men det finns också möjligheter för de lag i alla fall som inte sitter och är tvungna att sälja i panik här under slutet. Under då liksom Q1 och Q2 så att säga. Det är ju nästan så. Vi ska se om vi har fått några frågor. Jag slängde ut en frågetråd väldigt, väldigt sent. Så jag tror inte vi kommer få så många frågor. Men det man måste notera, känner jag, eller i alla fall inte bara låta gå obemärkt förbi, det är ju, eller det var ju verkligen någonting som inte läts gå obemärkt förbi, att Arturo Vidal flyttat hem till Colo-Colo, spelar en träningsmatch för dem. Sen efter det, några dagar senare, då ska han presenteras på Estadio Monumental i Santiago. Och det här är en presentation utan dess like, när Rey Arturo dyker upp från en helikopter som kör in på inneplan i matchfundering och allt. Snabbt ombyte, snabbt på med mantel, svärd i hand, krona på huvudet. Och så kommer hästen också. Och så ska han galoppera runt där. Ja, galoppera kanske inte gjorde, men gå runt där på hästen i alla fall på innerplan och ta emot 35 000 överlyckliga Colo-Colo-fans hyllningar. Man blir glad.
Man blir glad. Det är alltid kul när hemvändare får det liksom erkännandet de förtjänar. Och Arturo Vidal har ju minst sagt varit ute och gjort saker i Europa, så att väldigt kul för honom.
Ute och gjort saker i Europa.
Ja, men ute och liksom, han har ju varit i Juventus, han har varit i Barcelona, Inter, Bayern München har också varit en vända i, va, tror jag, så att
många arenor, många nattklubbar.
Ja, det är ju han har ju verkligen gjort Europa. Men det är kul att se, verkligen.
Jag kan inte citera exakt vad som sades i den här Q&A som Alexis Sanchez hade med några barn någon gång i någon video för några år sedan. Det var någonting där som, om ni kan hitta den, där de pratade om just Arturo Vidal som var otroligt roligt.
Men den bästa sån liksom innerplanspresentationen jag har, det är ju ändå Santi Cazorla.
När de bara trollar fram honom
när
i en
låda. När de trollar fram Santi Cazorla liksom ur ett rökmoln.
Ja, den är ju faktiskt...
Den är oslagbar.
Men han var ju också presenterad då. Ja. Det var liksom presentationen av honom. Här var det bara att nu ska vi bara klä på Arturo Vidal kungakläder och låta han rida runt på plan. Ja. Det var liksom inte mer tanken där. Ska vi ha en helikopter också? Ja, vi kör.
Nu kör vi liksom, helhjärtat.
Ja, ska vi göra det på riktigt, var liksom känslan fick. Nu försöker jag... Ja, din Rustic har hamnat i Herakles, noterar jag också här. Det var någonting. Det blev lite så här deadline day-känsla av alltihopa. Ja. Bara spontant kasta ur namn.
Uppdaterar.
Jerome Boateng ska vi väl säga har presenterats av Salernitana. Det blev ingen återkomst i Bayern München. Det var nog Bayern München-fansen ändå ganska glada av, med tanke på Boatengs vad han har på CV:t så att säga. Men Salernitana, de tar in honom, får ju in försvarsrutin där. I alla fall.
Tänk om man kan avsluta det här med att fråga, liksom, eller diskutera lite, vilka är egentligen de stora vinnarna och de stora förlorarna av det här fönstret?
Det är bra, det har du helt rätt i. Att det är ju läge att summera alltihop på ett sätt också. Jag tycker Tottenham är en stor vinnare.
Ja,
de värvar tidigt som de annonserade de skulle göra. De får in en mittback som de verkligen behövde i Radu Dragosin. De värvar Timo Werner på en jättesmart lånedeal. De verkar vinna en dragkamp om Lukas Bergvall, vilket har gett ganska mycket effekter på Tottenham. Och bara, va? Valde han oss för Barcelona? Liksom?
Ja, nej, men
this
jag...
is who we are.
Ja. Ja, men jag håller med helt och hållet. Ja. Bayern München är väl en av mina kanske två vinnare. Jag tycker de har agerat exemplariskt sett till vad man behöver och vad
Eric
man
Dyer
har råd med. Ja. Jag köpt några spelare liksom ut på lån. Alejo Velis ut på lån. Ge honom lite erfarenhet. Även om...
Tottenham, ja.
Ja, exakt. Och så att, men den andra vinnaren skulle jag väl säga är Bayern München. Jag tycker att de gör väldigt mycket saker rätt. Det var ju snack om Trippier länge på högerbackspositionen. Istället landar man i en 10 år yngre Sacha Boey som känns oerhört mycket mer Bayern-kompatibel. Det blir lite dyrare, men det är också för att han har jättemånga år fler att spela. Så att Bayern München plockar hem Brian Zaragoza också. Det är de lånade ut honom när de värvade honom i december och sen har de plockat hem honom i förtid. Så att,
den är väldigt rolig. För den är... Alltså, Brian Zaragoza har ju... Han gjorde lilla ligadebut i höstas.
Mm.
Det är en late bloomer som imponerade liksom i segundan. Sen har den tagit La Liga med storm. Mm. Och det är ju en otrolig solskenshistoria. Och mycket är ju tack vare de där målen han gjorde mot Barcelona.
Mm.
Liten, irrationell, kvick... Alltså, inte så skolad.
Nej.
Och känslan är att antingen kan det här bli en dundersuccé i Bayern München. Det kan gå, han kan bli liksom en ny Franck Ribéry.
Mm.
Lite. Han kan också bli en fullkomlig flopp där man inte hade väntat. Han är inte, det här var ju bara en fluk under den här hösten.
Mm.
Jag vet inte vart jag landar än, men det är en väldigt intressant, vågad, spännande, kul värvning som Bayern gör när de också smyger in före andra klubben och kanske skulle vara intresserade till sommaren och plockar honom. Och de behövde göra det direkt med Kingsley Coman skada också. Jag håller med om att Bayern har gjort ett mycket, mycket bra fönster.
Mm.
Ja, vad har vi mer? Atletico Madrid lyfter, vill jag lyfta.
Såklart.
Gabriel Paulista ska inte underskattas, den värvningen. Jättepassande spelare för Diego Simeone på både gott och ont kanske. Ska bli förvånad om han har lugnat ner sig och inte tar något rött kort under våren.
Nej, det kan man nog räkna med.
Valencia-fansen är mest ledsna på att han missar matchen mot Real Madrid. För han brukar ju vara extra alltså, liksom påkopplad mot just Real Madrid. Även i typ dueller mot Vinicius Junior. Det passar ju Atletico Madrid ganska bra att få in en sån spelare.
Det gör det verkligen. Det gör det verkligen.
Ja, Arthur Vermeeren är väl kanske den intressantaste värvningen de har gjort. Och mittfältaren som kommer in, ung mittfältaren, började föryngra där. Han får gå under Koke Saúl här och spela med Pablo Barrios också. Som är på uppgång. Smart värvning. Intressant och kul val av Vermeeren att välja Atleti, tycker jag, i det här läget.
Mm. Och vi var inne på tidigare liksom att en klubb som Crystal Palace lägger så här mycket pengar på en 19-åring från Championship. Atletico Madrid lägger 30 miljoner euro på en 18-åring från Belgien. Det är ganska häpnadsväckande för en sån typ av klubb. Och liksom,
mycket klausuler och sånt där också, ska vi säga.
Ja, men jag menar, det säger någonting om vad den här spelaren besitter för nivå och för talang.
Men han är ju redan etablerad liksom, i A-lagets sammanhang.
Och då är han 18 år. Liksom.
Mm. På tal om etablerat som 18-åring, PSG tycker jag också har gjort bra värvningar här med, alltså, spännande värvningar. Lucas Beraldo och Gabriel Moscardo från brasilianska ligan som kommit in. Beraldo har redan spelat till och med också efter att han har kommit från Sao Paulo. Mittback som föryngrar deras mittbacksuppsättning ganska rejält. Moscardo är skadad men ska ju ansluta till sommaren och kommer nog kunna bidra. Han är också en jättespännande talang. På alla sätt och vis från allt man har läst sig till på honom. Vad har vi för andra vinnare? Dortmund tycker, alltså Sancho kommer hem, Ian Madsen på lån är en smart lösning på vänsterbackspositionen, ja, för dem. De skeppar Reina på lån till Forest. Ändå lite olika saker de gör som jag tycker ändå ger dem bättre möjligheter att tampa sig i ligan under våren då, så att säga.
Absolut.
Vilka är de stora? Ja, Juventus, en annan vinnare som jag har slängat på också. Att plocka Thiago Diallo, lösa Carlos Alcaraz i mittfältpositionen.
Jag vet inte om det är det tillräckligt för att vara en stor vinnare.
För sett till vad jag förväntar mig av Juventus transfers nu för tiden, så ja. De vinner ändå dragkampen med Inter om Diallo. Jag tycker Alcaraz är en ganska rolig lösning. Det är en intressant lösning.
Ja, det blir spännande att se hur han håller på den yttersta nivån. Liksom.
Men... Alcaraz är ju mycket intressantare, roligare lösningen om de hade gjort det som man hade väntat sig av dem. Typ av Pierre-Emil Højbjerg på lån.
Ja.
Det var ungefär där man väntade sig av det här
Absolut.
Fönstret.
Absolut, det är lite annan spelartyp, men jag förstår vad du menar.
Man har lyckats skeppa Moise Kean till Atletico också. Då hade vi ju Atleticos betyg kanske sjunkit något.
Ja.
Byta ut Angel Correa mot Moise Kean är inte det här höjdare kanske. Vilka är förlorarna då?
Det är svårt för mig som West Ham-supporter att sitta här och inte säga West Ham. Alltså, så här, Calvin Phillips.
Ja.
Jag hör vad alla säger, men tittar man på matchen igår så är det, då ställer man upp med 4 defensiva mittfältare. Man ställer upp med en offensiv lina där Danny Ings petas. Gjorde han ju i och för sig. Men Jared Bowen, Kudus, Soche kliver upp i någon slags liksom, central anfallsposition. Och samtidigt, så det är redan tunt på anfallsfronten. Och samtidigt släpper man två spelare. Eller ja, det blev ju inte släppa.
Försöker men... släppa två, varav lyckas släppa en. Ja. Sannolikt misslyckas med att släppa en, den andra.
Ja, jag tycker att man som Westernsportare ska vara ganska missnöjd med det här fönstret. Det är ju... Jag tycker att ett lån av Calvin Phillips som man inte ens vet kommer bli liksom permanent. Jag tycker inte att det är tillräckligt bra i West Ham i dagsläget.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Annars är det ju många toppklubbar i alltså Premier League som såklart kanske vinnare på sikt att de höll i plånboken.
Exakt, det är svårt att peka ut någon som förlorar när de inte gör någonting. Det är väldigt svårt att liksom...
Är United en förlorare i det här fönstret?
Nej, alltså... Man måste se det till ins and outs liksom. Och då ser jag inte direkt United som en förlorare. De har vad de har och det har de liksom fortfarande
alltså... De lånar ut Mejbri, de lånar ut Pejistri,
oh, men...
De lånar ut lite annat
mm.
Men jag är svårt att se dem som liksom renodlade förlorare i ett transferfönster.
Nej.
Såklart att många skulle se det så att då, varför agerar man inte? Varför? Martial är kvar. De har inte fått igenom någon försäljning heller.
Nej.
På så vis förlorade. Chelsea, de ville sälja någonting. Och så jag vet inte vad man hade för ambition att sälja egentligen. Men vi kan konstatera att Ian Madsen och Armando Broja har lämnat. Och de har lämnat på lån.
Mm.
De har inte lyckats med sina försäljningar. Men det gäller ju ganska många klubbar. Newcastle är i samma sits också. Där de inte egentligen har lyckats få in någonting. Inte heller lyckats få bort någonting. Och där i sig kan ju också vara att de är något av liksom fönsterförlorare.
Mm.
Man ska använda det här uttrycket. Liverpool gjorde absolut ingenting. Nej, men de är ju vinnare bara på att plötsligt tycker Conor Bradley upp från ingenstans och ser ut som att han är prime Cafu eller på att säga.
Det blir svårt att klandra någon för att inte vara aktiv om det fungerar sportsligt här och nu. Liksom. Så att Det är väl fler vinnare än förlorare kanske som har fått reparera lite och fått...
Ja, eller fler förlorare som inte har blivit av med sina spelare som de vill bli av med.
Det är också en syn på det, men absolut.
Ja, vi får se vad glaset om halvfullt eller halvtomt.
Ja, verkligen.
Real Madrid kan man i och för sig ifrågasätta. Nu gick ju Antonio Rüdiger ut skadad mot Getafe. När man en renodlad mittback tillgänglig till derbyt i helgen, vad det verkar. Nacho själv. Som också bland annat förr i tiden åtminstone fick täcka upp på ytterbackspositionen när de var tunna. Tchouameni tvingas att spela mittback då. Vi får se hur det går för Madrid då. Men att de inte tar någon mittback på något sätt här. Vi får se hur stora förlorare som blir på det här under.
Spelar ett riskabelt spel gör de i alla fall. Ja.
Stor vinnare för övrigt är Granada. Girona är ju en stor vinnare i alla fall, kan vi ju konstatera också.
Absolut. Det är ju,
de behåller sina spelare. Ja. Dovbyk kvar.
Anmärkningsvärt att lag som Girona, till viss del Bologna också, sådana lag som kan liksom lyckas behålla sina spelare, det är ju en vinst bara i sig. Så därför jag vill någonstans säga emot mig själv på föregående argument. Men de här mindre klubbarna som får behålla sina spelare, de är såklart också vinnare.
Vi får väl en shoutout till Valencia också som ändå fick behålla Ruben Baraja till slut. Och det var ju bara tack vare att de hittade en out för Gabriel Paulista så att Baraja slutade spela honom. Peter Lim som ju enligt uppgifter ska ha varit sugen på att sparka Baraja för att han spelade Gabriel Paulista i matcher för att Valencia inte vill att Paulistas option i hans kontrakt ska aktiveras. Ja, ni hör själva.
Ja, det är stökigt.
Fick de igenom Rafa Mir då i sista sekunden? Det gjorde de inte heller. Vem värmer som ersättare till Gabriel Paulista med all erfarenhet han har och all liksom vinnarskalle och allt? Lilla Peter från Real Madrid Castilla. Stackars Peter.
Peter alltså. Man hoppas att han lyckas bara för det är ett ruskigt bra namn. Peter.
Peter Gonzalez.
Ja, men bara Peter för mig.
Men också att Madrid ändå då väljer att låna ut en mittback från ungdomslaget.
Ja, det är Häpnadsväckande.
Ja, det är många frågor alltså här om vad det är som exakt pågår där och hur de resonerar, det måste jag säga. FGP spelar väl lite längre upp i banan också, ska väl läggas till i sammanhanget också. Blandar ihop det med någon annan, tror jag, där också. Det finns många, många med lite intressanta namn i Castilla. Så är det. Med det sagt så går vi på lite frågor. Vi ska se. Joel Lundmark frågar, sömnigaste deadline day någonsin, va? Och det var ju ganska sömnigt, ja. Förutom hela den här Lukas Bergvall-situationen och uppgifterna, så var det ju. Ja, men, såklart att det piggar upp när det blir deal som är off. Ryan Kent i Lazio blev inte av.
Nej.
Till exempel.
Men så, det är ju på den nivån vi är liksom. Ryan Kent till Lazio blev inte off.
Blev inte det av.
Blev inte av, exakt. Det blir en rubrik. Det säger väl en del om vad det här fönstret är. Det var ju snarare så att det var efter fönstret det blev stort drama med West Ham och Lyon där, så att det var ju synd att inte det kom några timmar tidigare.
Vi har ju en släkt studio något än.
Ja.
Beer Hellstream säger, ni kommer ju prata Lukas Bergvall i alla fall, det stämmer bra, men jag tycker personligen att han gör helt rätt val. 1. Han undviker ett Barca ekonomiskt kaos samt osäker tränarsituation. 2. Han har troligtvis lättare att passa in privat på grund av språket samt att Dejan finns i klubben. Mm. Kan mycket väl vara så.
Ja, kan mycket väl vara så. Frida, den här diskussionen hade vi för några veckor sedan, där Frida var en av dem som bollade fram argumentet att det är mycket, mycket enklare att anpassa sig i länder som England, Tyskland än Spanien, och att det är klart att det spelar jättestor roll.
Sen Barcelona som stad, om vi bara pratar privata.
Mm.
Det finns ju få städer som har allt på det sättet Barcelona har.
Mm. Men vet du en stad som har det? London.
Okej, har London en beach?
Nej. Det skulle väl vara stranden då som talar emot.
Strand och liksom sol och den biten och vädret. Mm. De har fantastiska restauranger. De har nattliv, de har liksom sevärdheter, de har kultur, otrolig arkitektur och allt det där. Alltså det är faktiskt få städer som har allt på det sättet som Barcelona har, det måste jag väl ändå säga.
Det är ju en av mina favoritstäder i London, så att jag sitter i Londonbåten tryggt.
Det gör du, även London är en fantastisk stad såklart också med allt vad det innebär. De flesta storstäder kan vara där med allt vad de innebär. Peter Andersson påminner om en följetong som vi haft. Mbappé och Real. Är den tanken nedlagd nu?
Just det.
Med tanke på alla uttalanden om hur viktigt det var att få ett besked i mitten av januari, annars fick det vara. Ja, han har verkligen en poäng i det, att det var inte så mycket med de där deadlinesen som Real Madrid satte via spanska medier och allt vad det var. Det har inte blivit Mbappé bara totalt.
Mm. Han kör sitt race som han har gjort där i snart 3, 4, 5 år. Så att det enda man kan säga är väl att det kommer att få ett slut. Det kommer det ju få nästa gång det är dags.
Man ser ju också ett scenario där han väljer Real Madrid och sen så floppar totalt.
Det är ju också... det är liksom ett argument som inte bollas upp så ofta. Att så här, man räknar alltid med att det kommer bli supersuccé. Vart ska han spela?
Alltså grejen är ju att om han faktiskt skulle välja Real Madrid till slut, han kommer ju ha sån otrolig... Ja. Det kommer inte vara så att Madrid-publik kommer ta emot honom med öppna armar och liksom frälsa oss. Utan det kommer vara, okej, nu är du här, tack, kul att ha dig här, men nu är det upp till bevis.
Ja,
nu får du börja leverera. Mm. Om du har hållit på så här får du börja leverera nu. Ja. Där kommer jag ha press på sig som bara den då. Ja. Sen tror jag i och för sig att han kommer bli en succé väl, om han väl flyttar.
Ja, det är
jag övertygad om, men det tror man jag med en hazard också. Det blir intressant, men det ska Elmarka vara som rapporterar här att de skulle ändå ge ett besked här nu snart. I veckan eller något, vi får se om man står fast vid det, eller i alla fall ge ett besked till PSG om att han då väljer att lämna dem till sommaren. Men också, han har en vår att tänka på. Vi vet hur PSG har agerat förut så fort Real Madrid har kommit på tal för killen Mbappé.
Mm.
Han fryses ut från läger och får liksom spela med juniorlaget.
Mm.
Det är inte optimalt för honom heller.
Nej, det är det.
Han är pressad på det sättet också.
Press från alla håll och kanter på Mbappé.
Ja, för övrigt Real Madrids senaste Galactico i, jag vet inte vad man ska kalla det, blåsväder, men finns uppgifter i alla fall också från Marca om att Spanska fotbollförbundet funderar på att stänga av Bellingham om det framstår att han har sagt det som han rapporteras ha sagt till en viss Mason Greenwood i samband med en tackling i gårdagens match mellan Getafe och Real Madrid. Vi behöver inte gå in närmare på det. Det är nog lätt att hitta för er vad Jude Bellingham sa. Ni kan kanske till och med gissa vad Jude Bellingham sa. Det går att se på olika vis på. Mm. På den situationen, om det skulle stämma, kan man väl lugnt konstatera. Vi lämnar det så. Ja, just den stora sillybomben igår annars. Det var ju Lewis Hamilton.
Ja, det var det verkligen. Det var ju Fabrizio Romano var ute och tweetade om det. Transfer News Live la upp. Lewis Hamilton, klar för Ferrari 2025. Det var det största som hände på deadline day i januari 2024.
Carlos Sainz talade ut. Jag lämnar. Det här var ju också en miss att man liksom, det tänkte först att det var nu, men det är 2025. Mm. Han ska fortfarande köra ett år till. I liksom det här stallet han är nu, så att säga. Ja, det är fortfarande en otrolig nyhet där från F1-karusellen. Värt notera, Justin här nu också via Fabrizio Romano. Olympic Lyon announced that FIFA have approved their request.
Aha.
For the TMF to be validated. FAF sent their validation request to FFF in order to resolve the case and complete the Benrahma deal. Han kanske får gå ändå.
Tycker jag känns skönt i magen. Det hade inte känts rätt om Said Benrahma. Jag har alltid varit ett lite fan av honom och från alls också såklart. Men det hade inte känts rätt i magen om det här skulle vara liksom det som präglade deras tid i West Ham.
Verkligen inte. Kan också notera att Sergio Rier är på väg till Galatasaray här och nu.
Mm, den var ju off den affären och sen blev den on igen.
Ja, så är det. Off, on, off, on och snart off på inspelningsmakapären här. Dator heter det kanske. Som vi sitter i studion här denna fredagsafton. Ni som undrar vad som händer med Sillypodden här nu i vår, och den kommer ju fortsätta rulla på, men då kanske inte med samma två frekvens som vi haft under då januarifönstret. Det blir snarare kanske ett avsnitt i veckan. Men det kommer prata Champions League och det kommer prata Sillyrykten, och vi har ju fortfarande som sagt en Kylian Mbappé-följetong att följa. Så visst kommer vi ha Sillypoddar framöver också. Med det sagt, stort tack Kasper för det här januarifönstret.
Stort tack.
Får jag säga.
Kul att vara med.
Hade inte gått utan dig att få igenom det här. Det ska jag ju ändå slå fast. Och stort tack alla lyssnare. Det hade ju verkligen inte gått utan er att få ihop det här januarifönstret heller. Vi ses på, jag höll på att säga på andra sidan, men det är ju faktiskt på andra sidan redan. Vi ses under våren, helt enkelt. Ta hand om er allihop.
In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Sam.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Amazon.